Hej, välkommen till Bibel och bön och hem till mig. Jag sa sist att det kommer bli lite annorlunda Bibel och bön de här veckorna nu fram till påsk och sådär. För att vi börjar inte med någon ny bibelbok eller så. Utan vi tänkte att vi ska fokusera lite på den vandring Jesus gör nu på väg till Jerusalem och till påsken, det som ska ske under påsken. Vi har inte traditionen riktigt i våra sammanhang av att lägga jättestor tonvikt på det här med fastan. Men i många kyrkor och traditioner så gör man ju det. Och då handlar det ju om att man kanske sjunger de här fastesångerna som finns. Om när ser vi gå upp till Jerusalem i heliga fastetider och många sånger och salmer som handlar om den här vägen. Jesu lidandets väg. Men också att man tar tid, lite mer tid att rannsaka sig själv, att fundera på också vad det här betyder i mitt liv, det Jesus har gjort för mig. Och att förbereda sig helt enkelt inför påsken. För påsken, det är ju den absolut största och viktigaste kristna högtiden. Det kanske inte alltid märks så väl här i vårt land, men det är det. Och faktiskt tänkte vi låta det få märkas lite extra i vår församling, eller här i Götene. Och vi har tagit initiativ till det i Korskyrkan, att ha en utställning om påsken i leksaksaffärens fönster. Och det kommer bli spännande. Och så satsar vi lite extra i påskhelgen, på påskdagen framförallt i gudstjänsten. Och även om vi inte kan träffas och vara tillsammans, så vill vi visa för människor runt omkring oss att påsken är viktig. Och vi vill inbjuda fler att vara med och glädjas över vad Jesus har gjort för oss. Och få ta emot det. Ja, men nu ska vi koncentrera oss på hur det var när Jesus börjar den här vandringen. Alltså han går ju upp till Jerusalem. Han går upp dit, för det är högt. Jerusalem ligger väldigt högt. Jesus visste varför han hade kommit hit till jorden. Vad han hade för uppdrag. Han visste att ett stort och svårt lidande väntade honom i Jerusalem. Och han hade ju varit i Jerusalem förut, flera gånger. Man gick ju årligen upp dit flera gånger per år för att fira högtider. Och Jesus hade varit där, det vet vi. Men den här gången var det annorlunda. Väldigt annorlunda. För Jesus visste att den här gången, nu är det liksom dags. Och då visste han, det kommer bli tufft, det kommer bli svårt. Och samtidigt så var det därför han hade kommit. Och när jag läser i min bibel, i folkbibeln, så står det så här i Lukas 9:51. När tiden för hans upptagande var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem. Fast besluten att gå dit. När tiden för hans upptagande var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. I Bibel 2000 så står det, så är inte det här med fast besluten, det finns inte med, utan där står det att Jesus, när tiden för hans upptagande var inne, vände han sina steg mot Jerusalem. I en del översättningar står det när tiden var inne, när han skulle lyftas upp, eller för att han skulle lyftas upp istället för upptagande. Men just i folkbibeln så står det här uttrycket, och det finns det också i andra översättningar, flera översättningar, att han var fast besluten att gå dit. Det var som att nu hade han inriktningen på Jerusalem, och han liksom med hela sin varelse bara, nu är det dit jag ska gå. Och var väldigt, med hela sig besluten att detta ska jag göra. Det är tufft, men det är dit jag ska. Han var fokuserad på att göra detta. Men det står också, det står ju när tiden var inne för hans upptagande. Vad var det var dags för? Jag läste i en kommentar i en bibel som heter Kärnbibeln. Och där står det så här. Jesus börjar nu röra sig mot Jerusalem. Det är fortfarande 3 månader kvar innan han rider in i Jerusalem. Men från och med nu är siktet inställt på slutfasen i hans tjänst här på jorden. Ordet lyftas upp, eller upptagande som det stod, kan både syfta på att gå upp till Jerusalem och att fara upp till himlen. I Apostlagärningarna kapitel 1, där det handlar om Jesu himmelsfärd, vet ni, då står det i både vers 2, 11 och 22 ett ord som Lukas använder där som är snarlikt. Och då syftar det på Jesu himmelsfärd. Så det är troligt att det syftar på det här också i just den texten jag läste. Att alltså trots att Jesus visste att lidandet och korset väntade honom, han hade det framför sig, så fokuserar han inte på det utan på slutmålet, då han åter ska få vara med sin fader i himlen. Jesus vet vad som väntar honom, men han fokuserar inte på det. Han försöker ju berätta för sina lärjungar gång på gång om vad som väntar för att liksom förbereda dem. Det står ju en, två och tre gånger om att han förutsäger människosonens lidande, det vill säga sitt eget lidande. Fast lärjungarna förstår inte. De förstår inte vad han menar. Det går liksom inte för dem att ta in det. Det är omöjligt. Jesus vet vad som väntar honom, men han själv fokuserar inte på det, utan han fokuserar på det som ligger längre fram. Att han ska få återvända till härligheten hos fadern, därifrån han kom. Och då tänker jag att det är så lätt att vi tyngs ner av saker och ting. Och kanske just nu det känns tungt runt, när det är som det är runt omkring oss. Och när vi tänker påsk så kanske vi tänker, åh, men det blir inget roligt, vi får inte träffas i denna påsken heller. Och inte kan vi gå till kyrkan och träffas och, som vi brukar. Nej, och det är ju jättetråkigt, för det vill vi ju verkligen. Men det kan kännas så, lite jobbigt och hopplöst kanske, oroande, tärande. Kanske också väldigt ensamt inför den här påsken. Men jag tror att Guds ord och att Jesus själv vill uppmuntra oss att lyfta blicken. Att se längre och bortom det vi ser här och nu. Att det finns något långt mycket bättre som väntar oss en dag. Nämligen härligheten hos fadern. Att det finns någonting mer efter det livet vi ser här på jorden. Det finns en framtid och det finns ett hopp. Paulus skriver om det här i andra Korintherbrevet 4. Då skriver han att han skriver så här om tron och hoppet. Och jag läser från vers 16 till vers 18. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder oss en väldig och övervägande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Ja, Paulus uppmuntrar oss också att lyfta blicken och se på det som ligger längre fram. Det osynliga, det som ännu för oss är, vi liksom inte kan se. Det är fördolt ännu, men det kommer. Och vi har löften om det i Bibeln. Och Paulus talar ju också om att vi har ju vårt medborgarskap i himlen just. Vi hör dit. Det är vårt hemland. I Filipperbrevet 3:20 så står det om det. Att vi har vårt hemland i himlen. Eller vi har vårt medborgarskap i himlen. Det är dit vi en gång ska. Det är målet. Som kristen. Och jag tänker att vi kanske skulle ta oss tid de här veckorna som återstår innan påsk. Och läsa om vad Jesus gjorde under den här vandringen. Vad hände egentligen? Ja, det var ju för oss är det några veckor till påsk. Men här är det så flera månader. Men det hände väldigt mycket under Jesu vandring mot Jerusalem. Han mötte mycket motstånd. Tuffa fighter med fariseerna. Han blev till och med anklagad för att gå det ondas väg, eller att det var med den ondes kraft som han gjorde under och tecken. Han, ja, det är det värsta anklagelsen man kan få, som han kunde få egentligen. Att gå motståndarens väg. Men Jesus fortsatte ändå att göra det goda. Och det hände en hel del på vägen. Människor fick upptäcka vem Jesus var och bli upprättade och helade av honom. Spetälska som blev helade. Den blinde mannen utanför Jeriko som fick sin syn tillbaka till exempel. Jesus gav mening och ljus i deras liv. Och det finns fler exempel. Och läs och fundera på det. Se, vad gjorde Jesus egentligen under den där tiden? Ja, han fortsatte att göra det som han hade gjort innan också. Att ge människor mål och mening. Att upprätta och hela. Att stärka, trösta och glädja. Och du och jag kan mitt i den här tiden också få göra det. Även om det är lite tråkigt att vi fortfarande lever i den här pandemin och så vidare. Så tänker jag att vi kan få använda den här tiden vi också. Och rikta blicken på det. Vi kan få ge mening åt någon annan som behöver det. Få ge glädje åt någon som behöver det. Få ge tröst åt någon som behöver det. Vi kan dela med oss av vår tro på olika sätt. Låta våra liv få vittna om vem Jesus är. Och slutligen så vill jag läsa ett ord ifrån Hebreerbrevet 12 som också talar om detta. Hebreerbrevet 12 och vers 2 och 3. Som handlar om att ha blicken, var vi ska ha våran blick. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Ta emot den uppmaningen och uppmuntran. Ta tid och lyssna den här tiden på vad Gud vill säga dig. Och låt också den helige ande få lysa på ditt liv och visa vad du behöver förändra eller överlåta till Jesus. För vi har alla sånt som vi behöver lägga vid Jesu kors. För vi är alla syndare. Vi behöver gång på gång komma tillbaka till korset och lägga av det som blir fel och dumt och som inte är gott. Och gläd dig över att du får tillhöra Jesus. Och om du som lyssnar på mig just nu inte har sagt ditt ja än till Jesus, så kan du få bjuda in honom i ditt liv. Det kanske är dags att göra det nu. Att säga, Jesus, välkommen in i mitt liv. Det är en väldigt bra början på ett nytt liv att välkomna Jesus. Och skulle du finnas som lyssnar på detta och ber en sån bön idag, Jesus, kom in i mitt liv, så får du gärna ta kontakt med oss i Korskyrkan. Du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida korskyrkangotene.se. Eller du kan söka bara på Korskyrkan i Götene helt enkelt. Och så kan vi hjälpa dig vidare på den nya vägen. Jag hoppas att den här bibelstunden har uppmuntrat dig där du är just nu. För det är min önskan och bön. Och nästa vecka så fortsätter vi på vägen med Jesus och ser vad det ska handla om då. Men nu vill jag be en bön tillsammans med dig också innan vi avslutar. Herre, jag tackar dig för den här dagen och för den här stunden. Tack Jesus för att du är den du är. Och tack för att du gick hela vägen in i döden för våran skuld. Tack för att du har betalt ett pris så högt och så gör att vi kan gå fria. För att det finns förlåtelse och upprättelse i ditt namn. Jag tackar dig Herre för att du också vill uppmuntra oss att lyfta blicken och se på dig. Och att inte se på det svåra och det som är jobbigt och plågsamt eller besvärligt för oss. Utan få lyfta blicken och se på allt det goda som du ger oss. Och på allt det goda du välsignar oss med varje dag. Få glädja oss åt främst vem du är och vad du har gjort. Men också åt allt det goda du ger Och jag tackar dig för att du tar hand om vår svar och en. Och jag vill också be för den som kanske just idag, just nu har sagt sitt ja till dig på allvar. Eller kanske igen efter en lång tid borta, Herre, så ber jag. Välsigna och förlåt. Ta emot den här människan och den som ber dig om det. För du har sagt att den som kommer till dig ska du aldrig visa bort. Du visar inte bort någon. Tack för att du tar emot den som ber en uppriktig bön om att du ska komma in i deras liv. Du tar emot med dina öppna armar till ett nytt liv. Jag tackar dig Jesus för det. Amen. Då önskar jag dig en fortsatt bra vecka och så möts vi framöver. Ha det bra. Hej då!